Och sen så har det verket visats flera gånger i olika stadier. Det är fortfarande egentligen inte färdigt. Så jag tänker att...
Kommer det bli klart? Eller är det
jag tror att det kommer bli klart för att jag har faktiskt satt det liksom en tidsperiod. Och sen har jag inte åkt till alla de platserna än. Jag har åkt till majoriteten av dem. Så jag har åkt till liksom drygt 100 platser. Men jag kanske har... Jag vet inte exakt, men jag kanske har liksom 40-50 platser kvar som jag skulle vilja åka till och fotografera. Mm.
Det här är Processen, en podcast från Konstfrämjande där vi genom en rad oregelbundna avsnitt pratar med konstnärer om deras tvivel, skapande och arbetsprocesser. Jag som är er värd och bisittande lyssnare heter Jens Strömberg. Nu kör vi!
Just nu så jobbar jag mest med ett konstnärligt grupparbete som jag har startat som heter Litiumtiden. Och det är ett långsiktigt konstnärligt arbete som liksom undersöker och ställer frågor och rör sig kring grundämnet litium.
På golvet i David Larssons ateljé står det svetsade bokstäver som stavar ordet litium. Från dem finns det sladdar till en bärbar batteristation och en solpanel. I dagens avsnitt har jag halkat iväg med min cykel till VIP-ateljé-kollektiv i sydvästra Stockholm. Det är början av december och första frosten gör sig påminnande däcken. Jag lärde känna David Larsson på Istanbulfestivalen för säkert 8 år sedan. Det var betydligt varmare och vi drog runt och kikade på konst medan hans dotter sov i vagnen. Idag ska vi prata om konst och självorganisering, hur det är att jobba med långsiktiga konstprocesser och om bränder på flyktingboenden. Men jag tänkte att vi börjar bland bokstäverna och grundämnet litium.
Och litium är jätteintressant på massa olika sätt. Dels så är det ingående i det som kallas för litiumbatterier. Det är de batterierna som sitter i alla våra mobiltelefoner och datorer. Men framför allt så sitter det i alla nya elbilar. Och det är ju alla de här nya elbilarna som produceras, men som framförallt kommer produceras inom de närmsta 10, 20, 30 åren, som gör att efterfrågan på litium och litiumbatterier kommer liksom bara explodera. Så det tycker jag är intressant, för att jag är intresserad av så här relationen mellan naturresurser och samhällsutveckling, om man hårdrar det typ, bottom line.
Alltså inom det projektet eller inom
projekt? Inom alla projekt, tror jag. Eller i stort.
Kanske bara. Inte.
Nej, jag är intresserad av det liksom som en del i allt. Och jag har gjort andra projekt där det också är en viktig den frågan. Till exempel vattenkraften, utbyggnaden av vattenkraft. Men litium är också jättespännande för att det, utöver att det är väldigt bra att använda batterier, så är det också så att det påverkar den mänskliga kroppen på olika sätt. Bland annat så används det som medicin mot bipolär sjukdom, där det fungerar liksom dämpande, man ska säga. Det är liksom bra på att dels kan det så häva långvariga maniska tillstånd, men framförallt så är det bra på att förhindra att man kommer tillbaks in i både maniska och depressiva skov. Det är liksom spännande att tänka på den där analogin där jag tänker att så här, litium i kroppen verkar få kroppen att kanske lugna ner sig och inte hamna i maniska tillstånd och kanske heller i bästa fall inte hamna i depressiva tillstånd. Medan litium inom fordonsindustrin i termer av bilbatterier så verkar det göra precis motsatt. Att där, jag menar, det är lätt att tänka på den globala kapitalismen som ett maniskt tillstånd som handlar om bara så här ständigt ökande tillväxt, bara fortsätta med att liksom producera och sälja saker. Och där det har blivit omöjligt kanske, eller så här, det verkar på sikt kommer det nog vara svårt eller omöjligt att sälja konventionella bilar som går på gas eller olja, alltså naturgas eller bensin eller diesel. Vad ska man göra då? Ja, då måste man sälja en annan slags bilar. Då säljer vi batteribilar.
Mm.
Och då måste man ha väldigt mycket litium bland annat. Så att där liksom representerar litium snarare liksom tvärtom. Att man kan bara fortsätta med den här maniska kapitalismen.
Mm.
Och den där liksom analogin är så himla tacksam att tänka kring. Liksom, hur det här grundämnet som bara någonstans har fått den här superviktiga rollen. Men vad är det där grundämnet egentligen? Och vad har det för historia? Och det finns så oerhört mycket spännande historier kring kring litium på olika sätt. Så att det är bara jag kan prata om det längst som helst. Men
vi har 2 timmar.
Ja. Exakt. Så att, och det där började egentligen då för kanske, nu vet inte jag exakt, men ganska många år sedan, kanske 5, 6, 7 år sedan någonting. Där jag dels fick reda på saker om mitt eget ursprung och liksom släktingar som jag kanske inte visste om fanns.
Mm.
Där det kanske fanns en tanke om att liksom hade litiumbehandling mot bipolär sjukdom funnits då, så kanske det hade gått på ett annat sätt. Och så där ganska liksom långt bort och spekulativt. Det är liksom inte det jag jobbar med nu, men det var liksom en sak som hände.
Mm.
Och sen så var det här var liksom den tiden där man blev lite så här, man lyfte på ögonbrynen när man såg en Tesla åka förbi på gatan. Det var väldigt nytt och väldigt ovanligt. Man kände så här, är det någonting på gång och jag vet inte riktigt vad det är.
Mm.
Liksom.
Mm.
Vi behöver tänka på bilar på ett annat sätt, men är lösningen verkligen liksom någon slags sportbil som marknadsför som att den kan köra skitfort och accelerera jättefort och liksom kosta jättemycket pengar. Det känns som att, är det verkligen det som är lösningen? Är det det som behövs för att vi ska kunna ställa om? Det hände, och sen så samtidigt så lyssnade jag på en podd, en amerikansk podd, där det handlade då lite om en amerikansk journalist berättade om sin egen litiummedicinering, men i det också vävde in lite liksom tankar kring kanske litiumets kulturhistoria som liksom knöt ihop några av de här olika trådarna. Och sen samtidigt så upptäckte jag att grundämnet litium upptäcktes på Utö som ligger i Haninges skärgård utanför Stockholm. Alltså ganska nära där jag bor.
Mm.
Så det var liksom alla de där sakerna skedde samtidigt och insåg bara så här, shit, det här är ju liksom för bra för att inte fortsätta med på något vis. Ja. Litiumtiden, vi är bara i början av litiumtiden.
Verkligen.
Både liksom i världen men också i konstprojektet litiumtiden.
Jag tycker det är så, jag gick förbi en reklam för den här den svenska gruvan. Jag vet inte om du har sett
den. Den är så
jag har sett den här flera gånger. Jag såg den för länge sedan också. Och då är det liksom två väldigt fashionabelt klädda liksom äldre tonåringar eller yngre vuxna som står på en gruva i en gruva med de här konstiga kläderna, eller liksom konstiga kläderna, men de är väldigt fashionabla i alla fall, och sen så står det en elbil där bredvid. Men jag hade faktiskt inte sett att det stod mine, alltså gruva, på bilen, på registreringsskylten. Men då tänkte jag så här, mine också som i att det är min, som jag tror ska heta mine.
Och som också då, som jag har förstått, jag har också sett den här reklamen, tänkt på den och pratat om den väldigt mycket. Det finns jättemycket spännande saker att tänka kring just den reklamkampanjen. Men jag tror att den här tanken är att den här bilen då ska produceras enbart av svenska råvaror.
Exakt.
Och det här är då liksom en reklamkampanj från den svenska gruvindustrin.
Exakt.
Som,
Vad ska den heta, Mine?
Jag tror att den ska heta Mine.
Jätteroligt.
Och det kampanjen nu är att man kan ju boka en provkörning, fast exakt, den här provkörningen kommer ske om 5 år, 7 år eller vad. Det borde vi göra.
Ja.
Så gör vi ett nytt poddavsnitt då. Ja,
exakt, när vi
sitter i bilen.
I den mine-bilen.
Ja, det
är... Gud vad spännande, det här vill jag ju veta mer om. Men det har varit en festival...
På Utö, konst- och mineralfestival som skedde nu i augusti. Och nu jobbar vi då 4 konstnärer tillsammans med en skiss på det som går under arbetsnamnet Litiummonumentet, som är liksom idén om ett offentligt konstverk på Utö som på något vis uppmärksammar den här upptäckten. Så det ska vi göra ett förslag nu under ja, som ska vara klart tidigt nästa år. Det lättaste sättet tycker jag, om jag ska beskriva hela min konstnärliga praktik, för det är oftast får man frågan såhär, vad gör du då? Så ska man svara typ såhär, jag målar eller jag fotograferar eller jag gör videokonst eller någonting. Jag tänker ju att mitt medium, mitt liksom presentationsmedium i väldigt stor utsträckning är utställningar. Och man skulle kunna kalla det för installationer, men jag tänker att det kanske snarare är utställningar. Och där de här utställningarna, det är ett sätt att presentera arbetsprocesser som ofta är långa, alltså flera år, och som ofta är väldigt mycket undersökande utav något fenomen.
Och vad kan de fenomenerna till exempel vara?
Eller ja, men som jag kan ta ett exempel och sen så kan jag prata om vad jag gör nu. För det är ganska tydligt, är att jag av olika skäl började intressera mig för det som man då pratade om som flyktingkrisen i Europa, men även senare flyktingkrisen i Sverige, som handlade om att det var väldigt mycket människor, delvis från Syrien men också andra platser, som kom till Europa och som kom till Sverige. I samband med det, i slutet på 2015 och 2016, om jag hoppas att jag får de här åren rätt nu, så kom det väldigt mycket rapporter i media om bränder och brandincidenter på flyktingboenden i Sverige. Och när man började läsa de där lite noggrannare, de här rapporterna i media, så var det ofta väldigt korta notiser som egentligen bara var så här, nu har det varit en brand eller en brandincident, ibland större, ibland mindre, och polisen har öppnat en undersökning om mordbrand. Vilket egentligen är, har jag förstått sen, liksom fullständigt... Alltså det är bara så här praxis. Om det har börjat brinna man inte vet exakt varför, och det var någonstans, någonstans där det bor människor eller, eller kanske ska bo människor, då startar man en undersökning om mordbrand. Det betyder inte mer än så, att de ska undersöka det. Och sen hörde man sällan mer. Och sen så var nästa. Ja, nu igen. Och polisen har igen sådär. Och sen så var det massa olika, ska man säga, olika aktörer i samhället som... Eftersom informationen om vad de här händelserna egentligen var så skral, så lite, så fanns det gott om utrymme för liksom tolkning. Så att då fanns det ju vissa som väldigt högljutt sa liksom att ja, men det här är nynazister och högerextrema som tände på de här ställena för att de inte vill att de här människorna ska få vara här, man vill skrämma bort dem. Sen fanns det då de kanske mer högerextrema människorna och organisationerna som sa att nej, men det är de här människorna, flyktingarna själva, som tänder på för att vi ska tycka synd om dem eller för att det ligger i deras natur eller vad det nu kan vara. Det ordnades protestmöten och sånt och bara så här, vi vill inte att de här ska bo här, vi ska inte ställa upp de här, så med väldigt mycket hetska stämningar. Och det lades ut liksom så här filmer på YouTube från olika slags så här kommundialogmöten där folk stod och skrek på politikerna och sådär. Så där någonstans satte det igång. Och då började jag tänka på det. Och sen så kom myndigheterna in i form av MSB framför allt. Och hade gjort en liksom liten sammanställning där de hade tittat på de här rapporterna. Den här kom på sommaren 2016. Och då sa de det att ja, alla de här bränderna, det verkar väldigt mycket, men det är också mest bara olyckor, mycket matrelaterat ungefär. Och nu citerar jag nästan ordagrant mot vad då en av rapportförfattarna sa i radio. I Sveriges Radio. Så att det var liksom uppenbart för mig att det är liksom alla de här rapporterna om bränder och det är ingen som riktigt vet vad det var. Och det jag valde att göra då var att först gå igenom ett mediearkiv, alltså göra sökningar liksom på så här, brand, mordbrand etc. etc. tillsammans med flyktingboende, HVB-hem. Ja, men hur, det jag tänker att hur det rapporteras i media också är en del av idén om en kris. Vad är det för slags kris? Men det blir ju ett kristillstånd. Känslan av ett kristillstånd när det hela tiden kommer rapporter i media om att nu har det brunnit igen. Och det i sin tur kanske också då påverkar vad regeringen har för möjligheter att till exempel införa gränskontroller, vilket skedde samtidigt. Och jag skulle ju vara ganska, jag är ganska kanske kritisk till hur man använder ordet kris och för vem det är en kris. Alltså att vi har en global flyktingkris i världen, både då och nu, är fullständigt självklart. Det är liksom uppemot 100 miljoner människor enligt UNHCR nu. Det kanske var 70 miljoner då. Så det har ökat så mycket på de åren. Men det kanske var en kris för de människorna som är på flykt. Det kanske inte är en kris för oss som bor ett tryggt liv i Sverige. Så att jag gick igenom då den här mediedatabasen, sökte på det här, hittade drygt 3000 artiklar under då en femårsperiod som var från 2014 till 2019. Hittade ungefär 200 händelser och sen har jag börjat resa runt och fotografera de här platserna. Mm. Där jag då i vissa fall kommer till en plats när det är så här en vecka efter att det har brunnit, och på vissa fall så kom jag dit 4 år efter.
Just det.
Och sen har jag liksom i utställningssammanhang visat de här bilderna tillsammans med föremål som jag hittat på de här platserna, också tillsammans med då lite av de här rapporterna från polisen, från MSB, tillsammans med dokument som beskriver de här gränskontrollerna som har förlängts och sådär.
Mm.
Det är väl liksom ett sätt som jag, ganska långsiktigt liksom utforskande projekt där jag försöker förstå för mig själv, men också så här, inte förklara men kanske helt enkelt bara hävda att det här tycker jag är viktigt, det här borde vi prata om.
Mm.
Och det här som många kanske tror att de vet vad det är i själva verket mycket mer komplext än vad man tror. Att just liksom det. Hävda den där komplexiteten.
Och det är inte så förklarande, va? Eller det, så beskrev du inte nu. Nej. I alla fall att det är så här, nu ska vi förstå A, B och C, utan det är mer en upplevelse som besökare och att ta till sig materialet.
Ja, jag tänker att det är mycket mer ett, det är mycket mer ett så här utropstecken av att det här är någonting som finns i världen som jag tycker är viktigt och jag tycker att vi borde tänka på det tillsammans och kanske prata lite om det.
Mm.
Att liksom utställningssammanhanget som ett, ja men som ett socialt rum och som ett rum för liksom dialog och diskussion och frågor och sådana saker.
Mm.
Och därför känns det meningsfullt att så här tänka att jag jobbar med utställningar snarare än någonting annat. Det är ju väldigt, har ju under ganska många år varit väldigt populärt att prata om självorganisering inom konsten.
Ja, det är väldigt så här.
Det finns mycket att säga, men ja, det är inte det jag egentligen jobbar med.
Nej, men det, jag tänker att just, alltså du jobbar ju med politisk konst, och det tänker jag att det kopplar väl till viss grad till att hålla på med, att just tänka kring de sakerna.
Det är svårt. Ja, men det, om man är inställd på det så går det ju inte att bortse från att det är något väldigt, väldigt skevt i systemet.
Mm.
Liksom. Ja, skitsamma. Det har varit skitmycket snack om självorganisering och det tycker jag är bra. Men jag tycker att det finns något, man måste fundera på vad det här självet betyder i självorganisering. Varför man inte pratar om organisering istället.
Mm.
Och jag tänker att en del av det här självet handlar om att det offentliga och institutioner och större liksom organisationer helt plötsligt inte behöver ta ansvar, eftersom konstnärerna kan ju själv organisera sig.
Alltså någon sorts lite neoliberal.
Ja, att det blir väldigt individualistiskt, och det blir ett sätt att istället för att säga så här, vi tänker inte liksom ge er resurser eller liksom hjälpa er att driva projekt eller hjälpa till med administration eller någonting, utan det kan ni själv organisera och sköta själva, så slipper de ta ansvar för det.
Ja.
Och så kan de bara plocka ut själva resultaten av det efteråt. Men sen har man lyckats formulera det på ett sätt så att det är någonting jättebra och nytt och hipp, det här med självorganisering. Men där min poäng är att jag tror att konstnärer alltid har organiserat sig i den bemärkelsen att man jobbar tillsammans.
Ja.
Men att prata om organisering, det är ju historiskt laddat, för det låter som så här fackförbund och arbetarrörelse och sådana saker. Det vill man inte prata om. Men självorganisering har på något vis blivit liksom som en jättepositiv grej, men där det egentligen bara handlar om att organisationer behöver inte ta ansvar för konstnärernas situation, utan det kan konstnärerna sköta själva.
Men vänta nu, det började med att du sa att du hade hört av dig till ett museum eller ett konsthall, och sen så hade de sagt, där har de inte plats för, hör av dig till
konstnärer. Nej, men jag, och där kan jag få tänka att konstfrämjandet har ju väldigt, nu ser jag det här utifrån, och det här kanske ska klippas bort, men, men jag tänker att de har växt väldigt mycket på senare år i liksom, och tagit mycket mer plats på liksom konstscenen i hela Sverige, och också liksom fått mer inflytande, blivit mycket mer av en aktör som har en ganska stark och tongivande röst, och att de också har drivit konstnärers självorganisering väldigt mycket. Där man blandar sig i liksom såna här projekt som den kollektiva hjärnan, som är självorganiserade konstverksamheter. Det man förut kallade för konstnärsdrivna, som sen helt plötsligt har blivit självorganiserade.
Mm.
Och liksom försökt stötta det och på något vis kanske fortfarande stötta det och också lyft in fler av de där, liksom det som förut bara var fria, har de lyftet in och gjort distrikt i konstfrämjandet.
Mm.
Så att, jag säger inte att konstfrämjandet är problemet, men det finns ju ett problem om det är liksom de stora, större institutionerna helt plötsligt bara, så allting som inte är färdigt, allting som är lite processorienterat, mm. allting som är liksom experimentellt, det ska skötas av de där andra, de där fria organisationerna, typ konstfrämjande, typ allting sånt.
Mm.
Och sen så kan de bara i slutändan visa det. Då tycker jag att man drar sig undan lite det ansvar man borde ha som offentligt finansierad institution, och det ansvaret jag tycker att man borde ha som en person som har en fast lön och ett bra jobb och bra villkor, men där hela ens verksamhet bygger på många gånger obetalt eller väldigt dåligt betalt arbete utav konstnärer som inte ens är i närheten av de villkoren som de som jobbar på institutionerna har.
Jag tänker samtidigt har ju det kuratoriska verkligen, alltså det finns ju, alltså bara för några år sedan fanns det ju inte alls så här mycket kuratoriska utbildningar och det fanns, ja men du vet, liksom, det har ju verkligen blivit en grej som har tillkommit väldigt mycket inom konstscenen.
Förmodligen är det så, åtminstone inom vissa områden, att ganska mycket av de resurserna som förut har kunnat gå till konstnärer och kanske faktiskt jobba med långsiktiga undersökande produktionsprocesser nu går till kuratorer istället. Ja, för att för en konsthall eller liksom en offentligt finansierad institution så är det mycket lättare att anställa en kurator, för det är mycket mer liksom, det liknar mycket mer det jobbet de gör. Det är mycket mer som någon slags bara så här vanlig konsult. Det är inte massa konstiga konstnärer som kommer med konstiga idéer, utan det är liksom, och då kan man liksom anställa dem istället, och så kan de ta ansvar för det konstnärliga. Så att som så här kulturtjänsteperson så får man också någon slags buffert mellan sig och konsten. Man blir liksom, nej men vi har inte upphandlat konsten. Mm. Vi upphandlade konsulten eller kuratorn eller någonting. Det är det som har hänt i offentlig konst också väldigt mycket. Att kommuner inte upphandlar konst.
Det är lite cyniskt.
Upphandlar. Ja, men jag har väl en sån dag. Nej, men för det är också någonting som också har hänt, är ju att de här inom offentlig konst, att det har kommit väldigt mycket konstkonsulter som fungerar som de här mellanpersonerna. De är väldigt upphandlingsbara. De passar bra i sån här upphandlingssystem hos kommuner. Och sen kan de i sin tur välja konstnärer. Mm. Och så behöver inte kommunen ta ansvar för vilka konstnärer det blir, för de har bara upphandlat konsulten. Det låter cyniskt, men...
men för jag tänker så här, jag har ju själv bott ganska mycket utomlands. Och jag upplever att i Sverige är just den här... Alltså det finns ett större glapp mellan hur man definierar konst och konstnärer och vad man definierar som kurator eller arrangör av konst. Alltså någon som håller i någon sorts infrastruktur och någon som håller i det som ska placeras in i den infrastrukturen på något vis. Och jag har alltid tänkt att det har med bidragssystemet. För att konstnärsnämnden, som är liksom den huvudsakliga bidragsgivaren för konstnärer, har en väldigt snäv definition på vad en konstnär ska göra inom den ramen. Och där har ju väldigt många som då känner att de är kuratorer eller jobbar som konstnärer har fått avtag, men då har fått från Kulturrådet istället, som har en mer arrangör infrastruktur bit eller tänkande. Medan i utomlands eller i Skottland och andra platser, där kan jag känna att det liksom, det finns inga, kanske det finns så lite bidrag, alltså speciellt i så här USA eller så, att där är det liksom, man måste göra hela infrastrukturen och själva verket i sig också, om man inte är på en nivån som man ställer ut på ett jag vet inte vad, men liksom Whitney Museum eller något sånt, och det är väldigt, väldigt få.
Alltså de stora konstinstitutionerna, det är liksom en handfull i Sverige. Och de gör det de gör, och det kanske inte går att säga så mycket om. Men det är ju alla de här så här små och medelstora konsthallarna, kommunala konsthallar, länsmuseum,
yeah,
och sånt, där de står ju för väldigt mycket utav både utställningsmöjligheter, yeah, och arbetsmöjligheter för konstnärer.
Yeah.
Och hur de är, så att hur de är liksom organiserade och finansierade,
mm,
och vad de har för struktur påverkar ju mycket konstnärs villkor tillsammans med bidragssystemen, såklart.
Mm. Mm.
Och min högst privata analys av det där, det är att de allra flesta utav dem har liksom en ekonomisk modell som bygger på hur konstlivet kanske såg ut för,
mm,
30, 40, 50, 60 år sedan.
Mm.
Där ett var väldigt billigt att leva som konstnär för, mm, att man hade tagit till exempel studielån som man inte behövde betala tillbaka, som man inte hade någon inkomst.
Mm.
Det var ganska lätt att få. Man kunde leva och bo ganska billigt i så här rivningskontrakt och liksom gamla hyresrätter, mm, som inte var renoverade och sådana saker. Det fanns liksom hyresrätter att få. Det fanns också ateljéplatser att få och liksom lokaler att hyra. Så man kunde liksom som konstnär leva ganska billigt, göra sin grej. Och så helt plötsligt så blev det verk. Och, mm, konsthallarna kunde då bara, så här, verken var redan producerade. För, mm, att i väldigt stor utsträckning så var det liksom, ja, men målningar, skulpturer, fotografier, mm, saker som var liksom ganska så här tydliga, som man bara kunde lyfta in i konsthallen. Så att konstnären kunde jobba på att ha en utställning på en konsthall var lite en bonus. Och så fick man kanske i bästa fall en liten utställningsersättning. I de flesta fallen kanske ingenting.
Mm.
Men man kanske sålde någonting. Och så var det bra.
Mm.
Och så stod konsthallen för lite transport och sådana där. Och tittar man då på så här små konsthallar så kanske de har en liten konsthall som har en produktionsbudget per år på kanske liksom ett par hundratusen. Samtidigt som de kanske har så här tre personer anställda.
Mm.
Det är liksom en pedagog, det är en intendent, det är en tekniker, det kanske är några värdar. Liksom. Så att balansen mellan, mm, budgeten man lägger på själva produktionen av konsten,
mm,
där en utställning kanske är så att 30, 40, 50 tusen, mm, vilket ju är liksom ingenting om man börjar räkna arbetstid.
Mm.
Dra bort material från det och så räknar du arbetstid så är det så här en vecka.
Mm. Typ. Mm.
Och det är ju ingen utställning som görs på en vecka för,
mm,
en konstnär.
Mm.
Däremot så sitter det massa personer som vars hela existens, vars hela liksom funktion bygger på att konsthallen är fylld.
Mm.
Det är liksom, annars kan inte de göra sitt jobb.
Mm.
Och de kostar liksom miljoner.
Mm.
Och det hade ju funkat ifall konstnärerna kunde leva, men det funkar inte när man då som konsthall börjar be om så här, kan inte du göra någonting platsspecifikt? Kan inte du utveckla,
mm,
något precis för oss? Kan du inte, mm, göra det här?
Mm.
Och konstnärerna som är så utsatta bara säger, ja visst, det gör jag, för, mm, man vill ha en chans att ställa ut.
Mm.
Och det där funkar liksom inte.
Mm.
För man skulle ju behöva radikalt förändra det och, mm, tänka att
det är revolution du är ute efter.
Ja,
button up.
Ja, men egentligen. Och jag tänker att mitt förslag mitt förslag så här, om man tänker så här, tänk dig en mindre konsthall.
Ja.
Om de hade en budget för själva konsthallen som motsvarar en liksom en heltidslön plus produktionspengar, så ställer man ut det i sig 3 månader i en sån konsthall, så kan man fakturera motsvarande en bra månadslön i 3 månader.
Mm.
Plus att man har lite pengar för produktion.
Mm.
Då skulle man börja närma sig någonting.
Mm.
Men nu är vi kanske så här i bästa fall på så här 20% utav det eller någonting. Mm. Alltså det är inte ens om i närheten. Ens, ja, men, om ens det. Nej. Och så fort man börjar prata med och kanske i viss mån samarbeta med då människor som är anställda på olika typer av institutioner, så blir det väldigt, väldigt tydligt hur ens verkligheter är fundamentalt olika. Eftersom jag ofta då jobbar med saker som liksom ämnen, om man säger så, som är ganska stora och, mm, ganska komplexa. Det kan vara ganska ambitiösa projekt också rent så här logistiskt. Att, mm, så här, åka och fota,
mm,
liksom 34 kraftstationer och ett antal sjöar och sånt på liksom ett område som kanske är liksom,
ja, precis.
Ja, men,
det är stora.
100 gånger 100 mil eller någonting. Ja. Det tar lite tid och sen har man väldigt mycket material och så ska det processas och liksom sättas.
Och så har man en familj kanske.
Så har man en familj vid sidan av. Eller inte vid sidan av. Så har man en familj som är väldigt mycket i mitten av alltihop.
Ja.
Eller att liksom göra research, gå igenom 3000 artiklar, hitta 200 platser utspridda över hela Sverige, försöka hitta tid att resa och besöka alla de här platserna, sen liksom processa det materialet.
Mm.
Det tar ju väldigt mycket tid. Men det är när det får ta tid som det också blir bra,
mm.
tycker jag.
Mm.
Och jag börjar tänka att jag kanske, det kanske är okej att jobba så. Jag tror att jag förut har varit mer stressad av det och tänkt att man måste så här, ja men man jobbar ett år och sen så blir det någonting och så ska det vara färdigt.
Mm.
Jag tror att konstvärlden väldigt gärna tycker om att saker är färdiga.
Mm.
Jag tycker inte om att, jag tycker mycket mer om när saker aldrig är färdiga egentligen. Mm. För att jag tror inte att de kan vara färdiga. Det kan vara färdigt i ett visst sammanhang, men eftersom gör man konst som på något vis förhåller sig till världen så förändras ju världen hela tiden.
Mm. Vi kan stoppa där.
Vi kan stoppa där.
Ja. Men tack så himla mycket för att jag fick komma och prata med dig. Det var så kul.
Tack själv. Det var jättespännande.
Ja. Jag vill prata mer om litiumprojektet.
Mm.
Vi får fortsätta. Jag ska stänga av här.
Du har lyssnat på det sista avsnittet av processen för den här gången. Vi har fått stöd av Kulturrådet. I dagens avsnitt har vi träffat David Larsson. För musiken i avsnittet står Johanna Byström Sims och producerade gjorde Lars Löfven. Jag heter Jens Strandberg. Hej då!